Idag har vi ett litet specialavsnitt. Vi tänkte fokusera hela det här programmet åt The Walking Dead. Både tv-serien och serietidningen helt enkelt. Och med oss idag så har vi Hans-Åke Lilja som driver thewalkingdeadnews.net. En av de främsta Walking Dead-bloggarna kan man säga, särskilt i Sverige då. Och också Johan Chimirin som är med på telefon från Malmö som driver Apart förlag som ger ut tidningen på svenska. Hjärtligt välkomna.
Tack.
Tack. Och med jag har ju en rättelse där. Att det är ett hårt K, det är Chimirin.
Chimirin, okej. Okay. Då vet jag det. Och så med i studion också Johnny Berg.
Ja, hej far.
Som vanligt. Och jag tänkte då börja med att fråga, vad är det som gör att ni har blivit så fascinerade så att ni har lagt så mycket av er tid på The Walking Dead? Hans-Håkan, du börjar.
Från början så visste jag inte riktigt vad det handlade om, utan det var Frank Darabonts inblandning i tv-serien som fick mig att få upp ögonen för det till att börja med. Och sen var det väl efter att jag hade börjat titta på själva tv-serien som jag kom in på serietidningen då. Och ja, det är ju en fantastisk historia, så att det är bara att gilla läget, höll jag på att säga. Det är väl en av de få tv-serier bland annat och även serier som där alla kan faktiskt kan gå åt utav huvudrollskaraktärerna. Och det är rätt ovanligt.
Mm. Ja, Johan?
I mitt fall var det jobbet. Jag jobbar ju som serietidningsredaktör i allmänhet. Och jag måste säga att jag var inte superimponerad över första numret som jag läste. Jag tyckte att det var okej. Jag köpte det när jag var i USA på bröllop faktiskt och tänkte undra vad det här är. Så köpte jag det för lördag och tyckte det var snyggt tipsnät och sådär. Men jag hade sett ungefär samma story 28 dagar senare. Och som börjar väldigt liknande. Och sen tänkte inte jag mer på det. Och sen tog det några år innan jag läste vidare. Och då fattade jag att det är inte 28 dagar sedan. Utan The Walking Dead handlar ju om just efter 28 dagar sedan. Vad händer när filmen är slut? Eller alla zombiefilmer. Det var ju det som var det fantastiska. Att folket bara utvecklades. Och som utvecklingsroman är den ju bortom alla andra utvecklingsromaner. De har ju gått så långt i sina personlighetsförändringar, så det är fantastiskt story liksom. Och framförallt cliffhanger som uppstår månad efter månad som man måste läsa vidare.
Så du ser lite mer psykologi i den. Hans-Åke låter mer blodtörstig.
Alltså för mig handlar det också om att jag ville ge ut en serietidning som kanske var lite fräschare än det andra som fanns i Sverige. Som har funnits i Sverige under väldigt lång tid. Fantomen har funnits i, vem vet, 60 år eller vad det är. Kalanka likaså, X9 40 år och så vidare. Och det kändes som att det var dags för någonting nytt. Och så pitchade jag det för ett serieförlag och sa att jag kan vara redaktör på det här om ni ger ut den. Men då var man inte särskilt intresserade av det. Och istället så en vän till mig, Jimmy Wallin, som vi hade snackat om att göra en tidning som vi ville göra. Eller som vi ville läsa själva. Och i samband med att det skulle bli en tv-serie så tänkte vi att nu passar vi på. Och så kontaktade vi albumförlaget som vi tillsammans gav ut de första volymerna. Och startade på den vägen.
Vi har fått in ganska mycket lyssnarfrågor kring det här då, och en av dem handlar ju om man måste läsa serien och titta på tv-serien, eller liksom hur skulle ni prioritera om ni fick välja en av dem?
Jag tycker att man måste inte se tv-serien, men man måste läsa serien.
Ett givet svar.
Man måste läsa på svenska också.
Nej, det måste man inte. Men så väl får man gärna göra det.
Ja. Ja, jag tycker...
De kompletterar väl varandra. Det är inte samma historia. Det är samma människor i stort. Och det är samma plats A och plats B, men resan mellan dessa två platser är ju inte den samma.
Ja, jag skulle väl, om jag var tvungen att välja en, så skulle jag också välja serietidningen. Men det är ju precis som du säger, att de har ju lyckats att göra en filmatisering av en tv-serie, men som är så pass annorlunda så att även om man följer serietidningen så blir man överraskad när man ser tv-serien. Och det är ju lysande att lyckas med det.
Jag håller med. Jag tycker att ibland blandar jag ihop vad som händer eller så här glömmer bort saker, och till och med personer kan det vara från serien när jag tittar på tv-serien. Så just den där personen kommer tillbaka också, eller det här händer också. Det känns som att det är ganska ovanligt att man gör så.
Ja, det tror jag.
Kirkman är inte särskilt dum. Han visste ju om att tidningen funnits i 10 år när det blev en tv-serie. Så att när man startade i sista avsnittet på säsong 1 och visste vad som skulle hända, trodde man. Det hände inte alls det.
Ja.
Och det var ju... Utan man tänker, okej, nu kommer den personen dö. Det vet jag, för det har jag läst redan. Och så dör någon helt annan, bara på ett helt annat sätt. Och så tänkte man... Man blir förvånad igen om man tittar på tv-serien. Och på samma sätt antar jag att om man tittar på tv-serien och läser serien efteråt, så blir man också lite paff för att det inte händer som man väntar sig. Men det följer ju fortfarande Kirkmans internlogik i universumet. Han har ju inte ändrat på någonting. Det är inte så att det är någonting annat än de zombierna som finns i serietidningen. Finns även i film eller i tv-serien.
Det finns ju två romaner också som Kirkman har gett ut tillsammans med Jay Bonansinga, eller hur man uttalar hans namn. Och det är lite sådär också, då gör han ju liksom sidospår, alltså han gör djupdykningar i vissa karaktärer. Alltså, och så får man information som inte finns varken i den tecknade serien eller i tv-serien. Och det är ju väldigt medvetet gjort, men det är också väldigt charmigt. Alltså om man gillar hans värld så finns det ju väldigt mycket att vältra sig.
Mm. Jag tror att i och med att Kirkman är så pass inblandad i tv-serien, så tror jag han ser det här lite som en chans att, en andra chans att få göra lite annorlunda än han gjorde när han gjorde serietidningen. Testa lite andra vinklar.
Mm. Ja, det är fascinerande, men samtidigt folk, alltså just särskilt sista avsnittet där i första säsongen, CDC, det var ju, folk var upprörda på riktigt över att den biten kom med liksom. Men det, jag vet inte om det är gjort mer för en tv-publik eller att det funkar bättre i en tv-serie. Så.
Det hände ju också någonting mellan säsong 1 och 2. De bytte ju huvudregissör och så vidare. Ingen vet ju riktigt vad som hände där. Men det kan ju ha varit en konflikt mellan Kirkman och andra om vad som faktiskt skulle hända. Jag vet inte. Jag var inte jätteförtjust i slutet på säsong 1 i sig, kan jag säga. Det blev lite lost konstigt där som inte passade in i världen. Men jag tycker att den andra halvan av säsong 2 har de ju verkligen byggt upp sig och fått upp tempot och så vidare. Som påminner om den tecknade varianten också, där det ju inte är samma pauser mellan händelserna. Så första halvan av säsong 2 är ju också ganska utdragen på de var på samma plats och trampade vatten.
Det tycker jag händer i serien också. Alltså jag tycker ändå att tempot är ganska troget serietidningen.
Ja, jo. Men det blev lite för mycket där ett tag, tyckte jag. Så det bara, nu får de gå vidare. Men sen kom ju vändningen där också som var otroligt otippad.
Ja.
Jag vet inte hur mycket man ska spoila. Jag ska försöka undvika det helt och hållet. Men vändningen efter det här vattentrampet var ju verkligen att... Nej, men...
från och med nu får man spoila hur mycket man vill.
Okay. Vi kör
så. Så att de som hellre prioriterar, de får titta och läsa färdigt. Och sen får de
stänger av oss nu.
Ja. Återkom.
Jag tror just att det var lite vattentramp också i första halvan. Gjorde nog att när det väl vände så fick det desto större effekt. Och sen var det ju också då som Frank Darabont, han var ju med fram till halva andra säsongen där. Och sen tog ju Glenn Massara över. Och det var ju då det tog lite mer fart. Nu ska de byta ut honom med inför säsong 4, så att får vi se hur det blir.
Varför har man gjort det? Har du koll på det? Eller varför, vad har det varit för?
Jag frågade honom det när jag gjorde en intervju med honom och lite lagom diplomatiskt så svarade han att de hade olika åsikter om i vilken riktning serien skulle gå. Men han ville inte gå in på detaljer. Så får man väl dra vilka slutsatser man vill ha.
Att undvika detaljer om varför det händer saker, tycker jag.
Ja.
Det är samma sak som den här läsarfrågan med Tony Moore som ersätts av Charlie Adlard. Det var ju inte för att de blev ovänner, utan det var ju för att efter 6 nummer så ville Kirkman att det skulle vara en månadstidning som den första tecknaren Tony Adlard inte, eller Tony Moore inte lyckades leva upp till. Och de var ju kompisar väldigt länge, både före och efter det. Det var ju först när det blev en tv-serie som det blev lite ovänskap och det kom pengar in i bilden och det blev stämningar till höger och vänster. Men det var väldigt hemligt om uppgörelsen och hur det har gått efter det. Liksom. Kirkman lyckas på något sätt få folk att vara tysta.
Ska vi förtydliga bara den här läsarfrågan kanske, Herman?
Ja, jag läser upp den. Det är, varför byter man tecknare efter bara några nummer? Blev de osams under Robert Fors från Luleå?
Och det blev de alltså inte?
Inte för flera år senare.
Hela första förvåret i första volymen, som alltså är de första 6 nummer som Tony Moore tecknade, är ju en hyllning till Tony Moore och hur mycket Kirkman älskar hans teckningsstil och så vidare. Så att, det hade inte med det att göra. Mm. Han tecknade dessutom, det var väl 24 omslag totalt. Så att han fortsatte vara inblandad i produktionen också, även om han inte gjorde själva månads produktionen i form av varje seriesida.
Mm. Jag har fått en annan fråga som handlar om att tv-serien The Walking Dead känns väldigt realistiskt. Är det Kirkman rakt upp och ner som är ansvarig för det? Eller hur ser ni på alltså, så här, det är ändå det är viss mått av diskbänksrealism så där ändå i, tycker jag att det kan finnas.
Jag tror inte att det bara är Kirkmans förtjänst, utan jag tror att det är gruppen manusförfattare som tillsammans ser till att hålla det så.
Jag har alltså realistiskt är ju alltid det är konstigt att säga när det handlar om att döda vaknar igen, men internlogiken håller ju liksom, och det fanns ju en annan fråga också som tar upp nästan samma sak. Det var det här med att det är typiskt män som styr grupperna, va? Läst den frågan också, så ska jag försöka komma på en smart sätt att knyta ihop den säcken.
Ja, The Walking Dead befäster ofta patriarkala strukturer. Se bara hur de kvinnliga karaktärerna framställs. Manusförfattarna borde ha kunnat bättre. Från signaturen Pallas Athena. Men det känns, alltså det är en kritik som jag tycker är väldigt relevant mot serien. Det är ganska tråkiga stereotypa kvinnoporträtt ofta. Och de har väl visst kommenterat det lite grann liksom, i serien. Men jag tycker ändå att det har inte hänt så mycket heller. Även en del pratar om när Michonne kommer med att det ska bli någon sorts ändring. Men jag vet inte, jag tycker inte riktigt att jag har sett det. Särskilt inte i tv-serien.
Jag håller inte riktigt med mig. Jag tror inte att Kirkman har skapat det här postapokalyptiska universumet som är ett så här, nu börjar man från början, så här vill jag att det ska vara. Jag tror snarare att han har tecknat eller gjort en värld där så här tror jag det kommer att hända. Det finns ju ganska historiskt sett 2 kvinnor med väldigt mycket makt. Margaret Thatcher kanske är en av dem. Men tyvärr är det ju så i samhället att det är någon person med mer eller mindre maktbegär som ser till att ta kontroll över gruppen, och oftast är de män. Och jag tror snarare att, för att ta tillbaka till det realistiska, att det är en ganska realistisk utveckling, att det är en kamp mellan män om vem som ska styra gruppen.
Men det är ändå han gör ju ändå, liksom ett medvetet val i början. Det utgår från två poliser. Han skulle ju kunna ha låtit någon, en polis till vara med. Alltså det finns ju kvinnliga poliser i USA.
Det kunde absolut ha gjort. Och men jag tycker också att Andrea får en större roll som en viktig del av gruppen, men kanske inte som ledare, men i tv-serien har hon å andra sidan tagit tag i det där, och i Woodsbury så går hon omkring och kanske gör jobbet guvernören borde göra och samla ihop och peppa liksom, ge moral till sina medmänniskor. Så att jag tycker inte det är konstigt att det råkar vara män. Oftast är det ju som sagt män som är stamhövdingar eller presidenter och kejsar och så vidare och så vidare. Så att jag tror bara att det är en relativt, kanske inte den bästa optimala lösningen på maktstrukturer i världen, men jag tror det är så det skulle ha blivit faktiskt i den här världen.
Vad tänker du, Hans-Åke? Är du en arg feminist? Eller?
Nej, jag har väl inte ägnat så mycket tankar åt just den här delen, men jag håller med. Jag tycker det känns som att det ändå är rätt realistiskt, att det skulle nog bli som, ja, lite åt det hållet som det är. Sen kan man ju tycka vad man vill om det, om det är rätt eller
fel. Det är inte heller så att alla män vill ha makten i någon grupp, utan det är ju många som vill. Många människor vill ju också slippa bestämma och vill ju bara bli tillsagda vad de ska göra, och kanske inte ens tillsagda, utan de kanske bara vill sitta i ett hörn och inte göra någonting alls. Så att jag tycker det känns rätt rimligt att det blir så, helt enkelt.
Ja, jag håller nog kvar vid att jag tycker man har som skapare har man också ett ansvar i så här, i vad man gör och hur man väljer att framställa saker. För det får ju också återbäring i hur riktiga livet utanför tv-serien ser på saker. Men det jag tror absolut att det kan vara så, eller så som Kirkman och gänget bakom tänkte kring det.
Men, alltså, det är ett intressant projekt. För sen, en vacker dag kanske vi kan göra en annan podd när han är klar. När vi kan ta ihop säcken och bedöma liksom hela verket och säga, ja, vad tycker vi om det här då?
Men vi har också fått en fråga kring det här med grupppsykologin lite grann. Från Gustav Grussell. Det är en lite längre fråga, så jag läser upp den. Hej Swedish Songcast. En sak i Walking Dead som slagit mig är att gruppdynamiken är väldigt präglad av eller fokuserad på att ha en stark ledare. Detta verkar gälla i alla grupper. Rick är den självklara ledaren för huvudpersonerna, även fast Shane aspirerar på posten, vilket leder till konflikter. På farmen är det Herschel som bestämmer tills han inordnar sig under Ricks ledarskap. I staden, vad den nu heter, Woodsbury antar jag, verkar det som att ingen kommer på tanken att ifrågasätta borgmästaren i någon större utsträckning. För mig känns denna typ av tänkande ganska främmande, och jag har antagit att det är ett amerikanskt tankesätt, och den amerikanska demokratin verkar mer fokuserad på att välja vem som ska bestämma än att fatta gemensamma beslut. Nu på sistone har jag dock börjat fundera på om detta snarare är något som är typiskt för grupper under extrem stress. Att man får en önskan om att göra som någon säger och slippa ta beslut. Vad säger ni om detta, och har ni några teorier om varför gruppdynamiken i Walking Dead skildras som den görs?
Jag tror att det kan vara så att i en stressad och kaotisk situation så kan det vara rätt skönt att ha någon som tar tag i saker och ting och talar om för en vad man ska göra, och man behöver väl bara flyta med och inte ta så mycket ansvar. Så jag tycker egentligen inte att det är så konstigt. Jag tror många grupper skulle fungera så i en sån situation.
Jag tror också, absolut. Och det är ju många, och det har ju framkommit flera gånger också, Herschel har ju sagt att vi har lämnat ansvaret till dig och vi litar på dig, Rick, att du ska liksom fixa det här nu, och har sagt i tv-serien och i den tecknade scenen så är det ju, då blir det ju vid något tillfälle, myteri kanske fel att säga, men vid något tillfälle så bestämmer sig för att det ska vara fyra bestämmande röster liksom, som ska rösta om hur man ska göra vid något tillfälle när Rick tappar det liksom och kanske går för långt. Men jag, som sagt, de flesta tror jag är de flesta människor i en zombievärld eller i vår vanliga värld är rätt nöjda med att slippa behöva ta de här besluten. Att låta, att man kan kanske rösta i bästa fall och så blir det Reinfeldt eller Mona Sahlin eller vem det är som råkar vara statsminister 10 minuter. Men att de själva bara går och gör sin plikt när de går till jobbet 9-5 och så går de hem och så är de lediga och slipper tänka på det. De flesta människor vill nog inte ha så himla mycket ansvar, tror jag.
Jag tänker också lite så här att det är ju nu, både i den tecknade serien och i tv-serien som i mitt huvud flyter ihop lite grann, men alltså Ricks ledarskap är ju inte alltid självklart. Han måste ju av och till liksom kämpa för att vara ledare också, som han känner sig ju liksom tvingad att vara också för att säkra sin familjs överlevnad. Liksom. Inget jobb som han kanske vill ha egentligen alltid. Och guvernören i Woodsbury är ju en diktator. Så där är det inte så konstigt att folk kanske inte käftar emot så mycket. För bråkar man med honom så dör man ju.
Det tänkte jag på ganska mycket kring Rick. Att hela gruppen är på något sätt bara till för att skydda hans familj eller har varit. I serien och tidigare även i tv-serien tycker jag. Och det är en ganska intressant aspekt att han liksom axlar en lite tyngre roll för att på något sätt så här försvara sin kärn, för att de klarar sig inte själva utan det är hela gruppen som...
Men det är också en utveckling, för Rick är ju inte den perfekta ledaren på många sätt och vis, är han inte, och i många fall så lämnar han ju faktiskt sitt fru eller sin familj och sticker iväg för att han känner att han har något, jag vet inte om det är ett bekräftelsebehov han har, att han måste visa liksom att jag måste göra någonting, eller om det bara är att det klickar för honom. Jag menar, han sticker iväg på enmansuppdrag med jämna mellanrum. Och det gör Michonne också. Han är ju mer ensam där och vill egentligen inte vara under en grupp. Hon vill ju bara ha lugn och ro som hon får genom att vara med en grupp som har styrt upp lite grann. Det finns ju ensamvargar också i serien som vill vara för sig själva. Och som sagt, om Rick är en bra ledare alltid, det tror jag att alla är överens om att han inte är.
Ja, han är absolut en pragmatiker. Han, ena stunden så grundar han ju själv en lag som säger att den som dödar, dör. Och sen är väl han den första som bryter mot den lagen sen också. När han känner sig tvungen.
Ja.
Mm. Men som sagt, i slutändan handlar det i hans fall om att han tror att han har en idé om vad som är rätt, och sen visar det sig ganska snart att så enkelt är det inte i en värld där dels de levande vaknar upp, eller de döda vaknar upp igen, och dels där de levande faktiskt tycker annorlunda vad han gör ibland. Och det tycker jag bara, så är det ju bara, alla tänker inte likadant. Det gillar jag med Walking Dead, att det finns olika åsikter och där blir det konflikter av den anledningen.
Ja, och sen tror jag Rick, han känner nog ett ansvar för hela gruppen, och det är väl därför han sticker iväg på de här enmansuppdragen också, för att så fort någon är i fara så är det alltid han som ska ut och reda upp saker och ting. Men jag tror väl han har sagt något tillfälle också att hans familj kommer i första hand, och han i princip är beredd att offra vem som helst för att skydda dem. Även
ja, han är ju beredd att offra hela gruppen, har ju
ja.
Så... Men han är så dubbel, alltså han är som en riktigt nöt ibland också. Han har precis hittat sin fru och sin son igen. Och vad gör han? Rider in i det befästa Atlanta på en vit häst liksom. Idiot, tänker jag då.
Jag blir ganska ofta förbannad på honom. Särskilt i tv-serien så är det verkligen ingen som jag tycker jag kan identifiera mig med överhuvudtaget. Det är ganska svårt att hitta folk att identifiera sig med, tycker jag faktiskt, i tv-serien. I serietidningen tycker jag är rättare.
Det är en konstig situation också. Det är svårt att sätta sig i den situationen redan där liksom.
Ja.
Alltså de tog kål på min favoritgubbe som jag gillar initierade med. Det var ju Dale liksom. Han valde om att kasta ut på tv-serien. Det blev jag lite förbannad på.
Ja. Där gick det ju rykten om att han ville hoppa av i och med att Frank Darabont försvann.
Ja.
Sen vet jag inte hur mycket sanning det ligger där, men det sades att det var så. Mm.
Det finns en i serien, nu tittar jag på hans åker i studion här för att få lite hjälp, som heter T-Dog.
I tv-serien, ja.
Ja, precis. Ja. Han känns ju väldigt realistisk, som inte gör så mycket alls. Och hänger lite i bakgrunden och bara vill överleva, liksom.
Ja, han... Mm. Han hade ju en väldigt otacksam roll, den skådespelaren. De höll ju tillbaka honom hela, eller merparten av säsong 2 i alla fall. Han fick mest sitta och inte göra någonting. Och alla trodde att han skulle utgöra stordåd eller någonting i säsong 3. Och han var en av de första som strök med där. Så att det måste vara otroligt otacksam roll för ingenting och sen bara försvinna.
Ja. Vi har fått in lite så här blandade zombiefrågor som inte riktigt bara har att göra med Walking Dead, men som ändå är på zombietemat till exempel. Dels från en lyssnare som heter Sebastian som kommer från Tyskland som lyssnar på podden för att lära sig svenska, vilket är fantastiskt. Han undrar om de i Walking Dead verkligen är zombies, för att han menar att zombies, eller liksom huvudidén med zombies är att 1. De lever inte, 2. De är inte döda, 3. De går, 4. De vill äta din hjärna och 5. De är inte smarta på ett mänskligt sätt.
Och så... Här vill jag börja med att protestera och säga att i min zombievärld, som ju inte behöver gälla för alla, så är det inte hjärna som zombie är ute efter. Den här grejen, brains, som vissa zombier kör, det är inte min typ av zombie, kan jag säga, utan de är mer ute efter färskt kött liksom. De går även på djur och så vidare. Det är inte hjärnan i sig de är ute efter. Det tror jag är en annan metafor för någonting i någon enstaka zombiefilm, men som inte är generell för zombier i allmänhet. Men det kanske andra tycker annat om.
Jag håller med. Jag tycker inte heller att det är hjärnan som är det viktigaste där. Men jag tänkte på det som han radade upp där. Det är väl just det där med hjärnan. Annars så stämmer väl det mest överens på Walking Dead, tycker jag.
Ja.
Jo, det gör det. Så... Förutom att de, som sagt, de går inte på hjärnan. Och det där, så länge hjärnan är intakt så fungerar zombien som en levande entitet. Eller olevande entitet, men som rör sig i alla fall.
Ja.
Och därför, men som sagt, om de bara går på hjärnan direkt, i så fall skulle de ju utrota sig själva väldigt snabbt. Och så är inte fallet. Så att jag tycker att frågan ogiltigt förklaras.
Ja. Han undrar det lite senare, men han inte läser färdigt. Om det bara var struntprat det här med att zombier gillar hjärnor. Och det får vi säga att det är. Eller att det är en del av... zombiekultur som verkligen biter sig fast egentligen
jag tycker det är konstigt att den har blivit så märkbar, för det är procentuellt väldigt få zombiefilmer eller zombiespel och så vidare där det är just brains som är vad du är ute efter, men ändå är det så många som har hakat upp sig på den grejen att det är det de vill ha.
Ja.
Jag tror det är lite för att det här kommer från Return of the Living Dead, 85 var väl det. Alltså jag tror att det hamnat i zombiekanon därför att det är lite roligt liksom. Det är slagkraftigt, man kan göra roliga kaffekoppar och t-shirts av brains. Och sen kränker man oss riktiga zombieentusiaster genom det här då förstås, djupt.
Ja.
Men det är overkligt att börja med zombies. Jag kan ju inte säga brains ens, men det är jätteoverkligt.
Han har ju till och med tunga, han tar med i den där filmen. Ja. Fungerade ögon? Nej, det är okej, men det är overkligt. Sen kör vi på med en läkarfråga från Dr. Jenny, kallar hon sig. Jag tycker att viruszombien har många magiska drag från voodoozombien. Dels verkar den kunna överleva de mikroorganismer som enligt min mening borde ha ihjäl dem hyfsat snabbt med tanke på alla öppna sår. Dels verkar de kunna klara sig med alldeles för litet antal kalorier med tanke på deras kräsna diet. Varför inte göra zombier lite mer realistiska och käka kolhydrater och antibiotika? Eller finns det här? Det är en har vi en till sån här verklighetsfråga.
Men har man inte i tv-serien så har man i alla fall börjat gjort den lite mer utmärglade nu i många fall. Just för att det har gått ett tag och det börjar ta slut på färskt kött.
Mm.
Jag tycker det gäller tv-serien också faktiskt. Men fördelen med Kirkmans ladd är ju att det inte bara är folk som blivit bitna eller rivna som blir zombies, utan faktiskt ligger viruset latent hos förbrakare som alla människor. Så att oavsett när de dör så, eller hur de dör, så blir de zombier igen så länge hjärnan finns. Och det gör ju att det hela tiden kommer nya fräscha zombier, om vi kan kalla dem för fräscha, men att de hela tiden har en del energireserv att plocka ifrån. Så att jag tycker att ställer fyra frågor som alla kräver lite olika svar. Jag tycker inte att virussombien och voodoozombien är särskilt lika överhuvudtaget.
Nej, men där, kalori in, kalori ut får man ändå, alltså...
Ja, det, absolut, där har vi. Men de är ju ute efter mat hela tiden. Och,
ja.
Och det kommer ju upp, de kallar det ju i sig för, de har ju olika smeknamn för zombierna i serien. Det är ju walkers, och det kommer inte hända att de säger, men vissa sitter ju bara still och har ingen energi kvar och bara väntar på att någon går förbi, och då passar de på att att anfalla, medan andra har mer energi och faktiskt tar sig dit där det låter som eller luktar som mat. Så att jag har fått intrycket av att deras energi tar också slut.
Jag ser
och då
inget,
blir de mer och mer slappa.
Jag ser inget konstigt i egentligen att det är LCHF-zombier. Alltså det är ett aktivt val.
Sen det där med antibiotika, så det utspelar sig inte i Kirkmans zombievärld, men Resident Evil till exempel, finns det ju en annan typ av zombie som, om det inte är antibiotika, så det är i alla fall medicin som gör att de blir extremt starka zombie och så vidare. Men jag vet inte om vi ska in på den typen av zombie. Men det finns ju världar där de har experimenterat med den typen av virus också, som, och effekter av medicinering och så vidare.
Mm. Jag tänker på det med bakterien också, bara en kort kommentar. Alltså, zombierna i The Walking Dead är ju också väldigt äckliga. Alltså, det är osökt duger om dem och grejer, så de är ju verkligen stadda i förruttnelse. Så det är frågan om hur länge det funkar, men alltså, de tar ju hänsyn till någon form av verklighet, även hur de här liken liksom skildras. Det är väldigt mycket flugor i serien, det är väldigt bra.
Ju längre tiden går, desto mer ruttna blir det deras, och mer hud har trillat av och så vidare. Så att, jag tycker väl att den följer, håller internlogiken funkar även där faktiskt. Mm.
Men sen får man väl också köpa att det är fiktion. Att det inte är en dokumentär.
Hur tänker du nu?
Ja. Oj, det här skulle jag kanske inte sagt. Fått lite andra frågor också. En som tycker lite synd om The Governor. Gör inte ni det också? Emily undrar.
Alltså, vem är det som tycker synd om The Governor? Jag menar, alltså, det här är helt obegripligt. Alltså.
Fast jag håller nog med lite. Om man läser den här boken Rise of the Governor. Om man får reda tillbaka. Alltså, han är inte, det är inte synd om han när han är i tv-serien nu. Men det är ju en rätt sorglig väg han har tagit för att hamna där han är nu. Så i grund och botten så är det ju en tragedi. Hela han, håller jag på att säga.
Jag tyckte det var väldigt kul också att i början när man fick träffa honom i tv-serien, att då verkar han vara mångfacetterad. Det verkade som att han hade liksom en anledning till, han var inte bara ond av så här, nu går jag omkring här och är lite ond och har ihjäl folk och torterar folk, utan att det fanns någon typ av moral från början, även om den tog sig ur vårt perspektiv lite konstiga uttryck. Sen raserades det tyvärr. Jag var väldigt glad över att han kände så i början, tills de gjorde honom helt ond.
Mm.
Men
alltså, jag måste säga att jag var lite besviken på honom i tv-serien, för att han just inte var den här totala galningen som han är i den tecknade serien till att börja med. Och att de kanske lät Möldex ta över det liksom sadistiska, för att de blickar. Jag gillar honom bättre gestaltad i den tecknade serien, där han verkligen är urspårad från början till slut.
Jag tror att vi i tv-serien får vi nog komma in lite tidigare i handlingen där vi liksom får se hur han byggs upp mot att bli den här galningen som han är i,
ja, förvisso,
i serietidningen. Så att, jag tror att han är på väg dit.
Mm. Ja, jo, det kan vara ett smart sätt att lösa det på, i och för sig. Jag backar
det. Sen det är lite en smaksak också man ser. Alltså Kirkman, först har vi den tecknade serien, sen kommer tv-serien, nu har vi romanerna. Alltså man kan välja antingen. Jag tycker att det är kul att han tar ett steg tillbaka, att vi får liksom guvernörens bakgrundshistoria. Man kan också tycka liksom att det kanske är väldigt uträknat och lite medvetet och tråkigt att han håller på och pillar och allt sådär. Men jag gillar det i alla fall.
Ja, jag håller med. Jag gillar novellerna väldigt mycket. Jag tycker de är jättebra. Jag ger lite mer substans i det hela. Så jag tycker de är jättebra.
Finns det fler krimböcker? Det finns två.
Tredje kommer i oktober.
Ja. Och de håller hög kvalitet också, tycker ni?
Jag tycker det.
Ja, alltså det är tack vare det han sa. Jag har fått lära mig att det är Kirkman Story som författare på böckerna. Men alltså författaren Jay Bonansinga, han skriver romanen utifrån, ja, det 40 sidors utkast, ja, där Kirkman anger liksom vad som ska hända och så. Och sen.
Ja.
Det är ganska vanligt sätt att göra så, och kritiserat också i och för sig. Alltså, någon annan kliver in och gör liksom jobbet.
Fast jag tror Kirkman är ju öppen med att det är Jay som skriver böckerna. Så att det är ju schysst på så vis i alla fall. Han försöker ju inte ta äran åt sig av någonting som han inte har gjort fullt ut.
Det är ändå lite som med The Walking Dead, att det är egentligen inte bara de här serierna och böckerna vi har pratat om, det är spel, alltså det är en hel franchise idag.
Mm.
Mm. Ja, det känns verkligen som att de gör ett väldigt brett koncept på det hela liksom.
Ja, vi har inte tagit upp TV-spelet heller riktigt, som ju också är en del av det här universumet.
Mm.
Vi kanske inte ska ta upp heller, men som ju är otrolig succé i tv-spelsvärlden, som väckte hela den här genren till liv igen med klicka och gå dit och välja de här alternativen. Det är Monkey Island fast 2013 liksom.
Ja. Ja, har det kommit ut då? Jag trodde att det skulle komma ut om några veckor, men det
är ytterligare.
Nej, alltså, det har ju funnits som episod de har laddat hem liksom, och sen så det finns på import redan också, sen så kommer det en officiell utgivning inom kort där alla episoderna är samlade, men man kunde ladda hem episod efter episod under 2012.
Mm.
Det som du tänker på som kommer om några veckor är ytterligare ett spel som handlar om bröderna Dixon.
Ah, okej. Okay. Jag har bokat in en 24 timmars spelande. Jag brukar inte spela tv-spel överhuvudtaget, men nu har jag blivit inlurad i det där. Vi har fått en fråga till dig, Hans-Åke, om hur du får tag i allt material till din blogg egentligen. Hur mycket tid lägger du på det här och hur går det tillväga?
Det är ju en salig blandning mellan allt ifrån att man får mejl från folk till att man letar på nätet till faktiskt direktkontakt med ABC, AMC, tv-kanalen. Så det är en salig blandning.
Jag är lite nyfiken på hur du skriver på engelska. Har du statistik på hur mycket icke-svenska besökare har? Det måste ju vara fler än de, eftersom den är så pass bra som den är. Jag menar, har någon konkurrent? Liksom. Vem är mycket större än förutom AMC själva? Liksom. Det känns som du har en av de viktigaste Walking Dead-bloggarna där ute. Liksom. Inte bara för svenska. Eller?
Jag har lite dålig koll på alla som finns, men det finns väl två typer. Min är ju mer en blogg där jag rapporterar om saker. Men sen finns ju hela det här forum svängen där det förs diskussioner, och det är ju extremt stort och med mycket användare och så.
Jo, fast det är ju inte intervjuer med till exempel Charlie Adler som du hade för ett tag sedan.
Nej, där har jag ju faktiskt haft väldigt tur och fått gjort intervjuer med väldigt många personer. Det stämmer. Så.
Mm. Vi ska börja avsluta lite grann, och eftersom vi är lite postmoderna här så tänkte vi avsluta med frågan om att The Walking Dead och 28 dagar senare, de börjar likadant. Så vi avslutar liksom med början. Hur tänker ni kring den här sjukhusscenen, och vem var det som snodde av vem? Vem var egentligen först med det här?
Om det var något?
Kronologiskt så måste ju 28 dagar senare varit först, för den kom innan första numret. Men jag tror inte att de härmar till varandra. Det är inte, ingen av dem så har ju varken Walking Dead och 20 dagar senare är väl störst med att man vaknar upp på sjukhus och så har det brutit ut. Det är väl hyfsat etablerat grepp liksom. Jag tror att de var fristående, men båda, jag gillar båda två och de slutar inte på samma sätt, så att jag tror man kan släppa det helt enkelt om vem som var först och varför, utan, och bara vara nöjd med att fan vad fett att båda så börjar på sjukhuset.
Ja, jag håller med. Det är nog en slump att det råkar vara lika där.
Jag har en teori och det är att både Danny Boyle och Kirkman har snott början på sina berättelser från John Wyndhams Day of the Triffids som kom på 50-talet som började precis på det sättet och det har mycket likheter med zombieberättelser överhuvudtaget, fast i den så är det galna växter, också läskigt.
Från rymden. Rymden är ju också ett egentligen zombieplats, det finns många kopplingar, det kanske är något för någon senare podd. Tack så jättemycket för att ni ville komma hit, Hans-Åke Lilja, eller du ville komma hit, och tack för att du, Johan, ville vara här på telefon och tog dig tid.
Så där, alltså... Men jag vill säga en grej till, för att tala om det här ofta, men jag ska tänka sabba hela avslutningen här.
Fan, ja, eller tusan.
och det är ju att det finns en annan postapokalyptisk serietidning som jag tycker att man ska läsa, särskilt om man är intresserad av det här med gruppdynamik och att det är män som styr grupperna. Det är en av mina favoritförfattare som heter Brian K. Vaughan som har gjort en serie som heter Wild Left Man.
Just det.
Som handlar om att plötsligt dör alla med Y-kromosomer. Alla djur, alla människor utom just en apa och en man. Och det innebär att det blir en väldigt massa kvinnor kvar på jorden. Och de grupperar sig också och styr också på olika sätt och vis. Så vill man ha en annan fiktiv värld där det utspelar sig på annat sätt så kan man absolut läsa den. Det tycker jag.
Tips på slutet.
Tack så mycket Johan Kimrin.
Kimrin.
Tack så mycket Johan Kimrin från Apart förlag och Hans-Åke Lilja från thewalkingdeadnews.net. Jag ska också flagga för att nästa gång kommer Anna Höglund som är doktor i litteraturvetenskap och monsterforskare som gäst i podden. Och den kommer komma i början på april och ni får gärna mejla in frågor till det. Det var allt.
Tack och hej.
Musiken jag har hört är Häxhammaren och producent är som vanligt Tova Björkqvist.